Det är fredag idag och det här är Slaget efter 12. Stefan Winiger heter jag. Idag ska vi ta oss en fundering kring Europapolitiken. Det var ju så att kommissionens ordförande Ursula von der Leyen la ut här riktlinjerna om vad som ska hända framöver i vår förenade kontinent här. Och vi ska diskutera hur egentligen den här unionen mår idag tillsammans med vår Brysselkorrespondent Richard Huso. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack så mycket.
Och här i studion säger jag välkommen till Stefan Wallin som är tidigare försvarsminister och riksdagsledamot och allt möjligt. Så att har en väldigt god erfarenhet över hur man styr och hur det går till i politiken. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack så mycket.
Det som lyfts fram just nu gärna är att vi är världsbäst här inom EU på att vaccinera folk. Det är, ingen annan kontinent har nu en så hög vaccintäckningsgrad som EU eller Europa, som vi gärna klumpar ihop, men i alla fall man ska skilja åt. Men ingen annan har lyckats så bra. Och det är ju inte oväsentligt i den här coronapandemin. Men som vi alla minns så satt ju ganska långt inne i början här. Och vi hade tvärtom väldigt stor ångest här för något år sedan. Att nu vissa fick mer och britterna stack före och sådär. Och Israel hade redan vaccinerat och allting. Och vad gör vi? Och det tar för lång tid. Det är en solskenshistoria, men många andra problem lurar bakom hörnet här. Richard Huso, du som följde med här sista dagarnas kommentarer om vad som sägs nu om det här hyllandet och undrandet. Vad har du snappat upp?
Ja, det finns ju förstås anledning till optimism, inte minst just på grund av vaccinkampanjen som framskrider rätt bra ur europeisk synvinkel. Just nu den ekonomiska återhämtningen ser också ut att vara kraftig i Europa. Det är glädjeämnen, men så finns det också utmaningar. Det finns frågor som inte framskrider alls på samma sätt, till exempel kompromissen om en migrationspakt på europeisk nivå. Där finns stora utmaningar, och sen den här frågan om hur Europa ska agera på globalt plan och vilken Europas och EUs tyngd på den globala arenan är. Där finns det stora utmaningar.
Mm. Och vi ska komma ihåg här att vi har alltså vissa medlemsländer, Polen, som ju aktivt så här struntar i det som vi trodde var helt självklara och överenskomna regler. Och vi har en medlem som redan har lämnat i protest, Storbritannien. Så det här hyllandet kanske, Stefan Wallin, vad tänker du? Är det liksom, är vi hyllningsläge just nu? Är du hyllningsläge till EU?
Och det är väl både och. Det är klart att stämningarna är fortfarande lite blandade. Vi är ännu inte ur pandemin, utan vi befinner oss förhoppningsvis på upploppet, på väg ut, men vi är ännu inte där. Och jag var ganska spänd på Ursula von der Leyens tal, därför att det är ju ingen lätt sits att försöka formulera sig i ett läge som detta. Dels måste man naturligtvis ingjuta hopp och framtidstro och peppa upp sina åhörare och peppa upp hela unionen att läget är liksom förhoppningsfullt och det kunde vara mycket värre och vi har många saker vi kan glädja oss över. Men sen är det klart att en liksom mörk fond finns i bakgrunden fortfarande och den utgörs av pandemin och dess effekter och dess också lite ojämna utslag i Europa. Så att det var liksom ett intressant tal och det här sådana States of the Union-tal så är nu värda vad det är värda, men tyckte det fanns speciellt mycket förväntningar nu på Ursula von der Leyens andra tal i denna serie. Sen när det gäller den här bilden av Europa så är det ju sant att vi har ju väldigt olika uttolkningar av europeiska samhörighetskriterier och värderingar. Du nämnde Polen och Ungern. Jag tycker att på något vis så ser vi ju kanske nu först en sån här senkommen rekyl av den utvidgningsprocess som vi upplevde för 20 år sedan. Där det fanns naturligtvis goda grunder att försöka inkorporera de tidigare öststaterna öster om järnridån så fort som möjligt i våra västerländska sammanhang, inklusive NATO. Men i något skede måste man liksom räkna med att vi börjar se den här mosaiken också i lite andra perspektiv och lite annat ljussken. Och det har det ju skaffat mig att det i något skede uppstår friktion kring uttolkningar av vissa tillsynes eller vad vi trodde vara gemensamma värderingar. Och det här utgående från nationalistiska och nationella politiska behov. Och det är väl det som vi ser nu hända i Ungern och Polen. Det är inte sagt att det slutar där.
Mm. Är de, så att säga, Richard Huxo, du som ser de här polska och ungerska ministrarna passera revy här hos dig i Bryssel där. Det här att vi tycker den här bilden som Stefan Wallin målar upp av den här mosaiken där de här olika stenarna, nu börjar man börja inse att de har lite olika färg, och vi trodde att de alla var så att säga blåa med gula stjärnor på från början, så ser du den bilden också, det att och jag menar med perspektiv på Finland också, att vi har kanske överdrivit många år våran gemensamma, den här spirit of Europe eller något sånt där, att vi har varit liksom blåögda?
Det finns säkert en övertro just på det att vi har strukturer ska skapa en känsla av samhörighet och att alla länder i och med det ska gå automatiskt i samma riktning. Så är ju inte fallet, utan det är ju en vågrörelse, det här samarbetet, där vi ibland har en period av mer integration och samstämdhet, och sen kan vi ha då situationer som just nu där vi har en ganska kraftig polarisering mellan länder med, om man säger så, liberala värderingar, och sen länder där den här nationalkonservatismen är stark för tillfället, som Ungern och Polen. Här ska naturligtvis sägas då det att det förstås också finns annorlunda opinioner i de här båda länderna. Det finns många konservativt tänkande människor, nationalistiskt tänkande, men också många som är liberalt sinnade. Det är bra att minnas.
Mm.
Det är ju fortfarande förstås så att Europa är en blandning av olika kulturer, och det har alltid varit en del av Europa. Så EUs charm, att vi är liksom summan av våra beståndsdelar. Vi har kulturer och vi har alla våra gemensamma och våra olika historier, varför vi är som vi är. Och vi är också summan av våra olika politiska kulturer. Och här finns det variationer som är lite charmiga, lite roliga, lite speciella, och som gör också EU sammantaget brokigt men också spännande, och det gemensamma kittet tycker jag starkare fortfarande, det som skiljer oss åt. Men det som ju vi har sett nu är ju flagranta utmaningar av sådana grundvärderingar som hela EU bygger på, och med hänvisning uttryckligen till exempel rättsstaten och rättssäkerheten och domstolarnas oberoende och integritet. Och här talar vi om frågor som inte har sen i sista hand med politisk kultur att skaffa, utan det är direkta utmaningar av gemensamt överenskomna värderingar och grundprinciper. Och då har vi problem.
Men alltså, kan
och
man
den
inte
stora frågan.
Jag säger bara Rikard.
Den stora frågan här är ju naturligtvis just det att vilka konsekvenser det här får, om det är så att man bryter mot de här alldeles grundläggande värderingarna. En stor utmaning för EU har ju varit det att vi redan har känt till de här problemen i flera år, men så länge Ungern och Polen håller varandra om ryggen så är det väldigt svårt att vidta den typen av åtgärder som verkligen har effekt. Nu har man ju inrättat nya mekanismer som ska göra det lättare, till exempel att dra in budgetmedel från länder då som bryter mot den här typen av grundläggande principer. Men nu är det egentligen upp till bevis för EU-institutionerna också att visa vad de här nya mekanismerna som man har inrättat är värda i praktiken.
Precis.
Mm. Vi ska sen kanske, tänkte jag, ta också en lista lite område för område, vad det går bra och mindre bra, men ska vi kanske ändå först hålla oss fast vid den här utmaningen av de här gemensamma principerna, bara för att det är så principiellt intressant också för att fundera kring hur det där går till. Jag har sett på flera håll hur, och vi vet ju att politiker och intresseorganisationer runt om i Europa hela tiden liksom handlar och byter argument. Vilka argument det bra kan fundera. Jag har sett samma med Brexit i Storbritannien och också i andra europeiska länder, där man så att säga, har plötsligt börjat lyfta fram suveränitetstänkandet väldigt mycket. Och alltså underliggande, när man ser att man är arg på EU-kommissionen som kommer med massa dumma idéer som vi sen måste ta in i finsk lag, till exempel här i Finland. Och alla andra måste ju också det förstås. Det gillar man inte, men det är på något sätt där krockar man med de folkvalda politikerna. För ja, men det har vi ju beslutat, vi har folkomröstat och så vidare. Så att man har så här nu en annat spår man förföljer, det att ge sig på EU-domstolen. Med argumentet att vi vill inte bli dömda av främmande domare. Alltså att utomstående domare ska så att säga döma över oss. Det som vi ju här i Finland borde få bestämma om själv. Och så resonerade de i Brexit, och så resonerades på många håll. Och då utmanar man ju så att säga den här kanske, det var väl kanske då som EU på riktigt fick makt, när man slog fast att EU-domstolen, EG på den tiden, numera EU-domstolen, så att säga, dess domar står över alla nationella domstolars domslut så att säga. Om man börjar utmana den vägen, då är man ju på något sätt att skapa något helt annat. Och tydligen finns det många som gärna vill det.
Ja, då är det bara att önska god morgon och välkomna till den överstatliga verksamhetens anatomi. Med både piskor och morötter av överstatlig natur. Och då handlar det inte bara om att man kan gå och tömma EUs fonder på stabilitetspengar eller kohesionspengar eller och lantbruksstöd och annat. Utan då handlar det också om att det är frihet under ansvar.
Så man tar ju gärna pengarna, det är ju ingen som tackar nej till dem.
Så gör det, och det är därför som de här nämnda Polen och Ungern kan vara sura och öppet kritisera och gå i konfrontation med EU-organen. Men i själva verket är man synnerligen intresserad och också beroende av de pengar som man får från EU, och man är fortfarande stora nettomottagare av EU-bidrag. Men till den här bilden kanske hör också det att man gärna då säger ifrån när det finns auktoriteter, till exempel i EU-domstolen som har den jurisdiktion som den har över EU-länderna. Men liksom det är lite sent att vakna upp till det nu, därför att det har nog funnits som en del av paketen när man har gått med i EU. Man har kanske bara inte då med rådande nationella politiska konjunkturer tänkt sig att det är en vacker dag briserar i ansiktet på just en själv när man börjar utmana de principer som man nyss har varit med om att överenskomma om.
Men kan man alltså då tänka sig, men även de konstitutionella förändringar är ju möjliga en demokrati, så att trägen vinner på något sätt, att på sikt kanske om 30 år så kanske man resonerar att kan vi kanske montera ner lite av den där överhögheten i Luxemburg.
Därför är det ju intressant också att följa med hur de här nationalistiska krafterna klarar sig eller inte klarar sig i olika europeiska länder, för att om vi en dag efter 10 år har en situation där en stor del av EU-länderna har populistiska eller nationalistiska regeringschefer och regeringskombinationer, så måste vi också räkna med att EU-politiken kan också kantra åt det hållet. Och då har vi naturligtvis också, kan vi ha fundamentala frågeställningar framför oss om hur de hittills överenskomna och gällande principerna för överstatligt samarbete, någon kan tycka i riktning mot federalism, vilken riktning tar det sen om denna, jag säger nu skräckbild, åtminstone för mig, realiseras. Men det här är naturligtvis som att spå i kaffesump, vi kan inte veta det, men vi kan inte heller utesluta det.
Kaffe är ju gott, det dricker jag ofta, så det här, Richard Huso, det här, vad heter det, det är ändå ett perspektiv nu här som vi målar upp som är lite avlägset än idag, men är man så att säga i EUs huvudort Bryssel, är man liksom, tänker man om, kring de här, vad ska jag säga, utmaningarna?
Klart att det tänks väldigt mycket just kring de här frågorna om man tänker i ett mer långsiktigt perspektiv. Nu har vi ju enskilda problemländer som man har prickat ut och som man tittar på, just Polen och Ungern, och då handlar det ändå om vissa specifika frågor just då det gäller rättsväsendet. Men om vi skulle se då att det politiska systemet som helhet på nationell nivå i flera medlemsländer skulle ändra, så då är det klart att vi också kan stå inför en sån här diskussion.
Ska vi ta lite ännu på den här alltså avstämningen här? Det där är ju en fråga som vi inte liksom kan reda ut inom ramen för den här sändningen. Men ska vi ta lite den här lite lägespositioneringen, hur det går just nu? Det är en grundpelare i politiken att man helst talar om det som går bra och helst talar mindre om det som inte går så bra. Så vi nämnde ju redan den här vaccineringen som ju, där ju EU nu kan klappa sig på axeln och säga well done ungefär allihopa. Miljöpolitiken är väl också ett framgångsområde om man säger globalt. Det är väl ingen annan statsförbund eller så stor enhet inom världen som har beslutat bindande om så stora utsläppsminskningar som EU har gjort. Stefan Wallin nickar här. Så att det är också något som man gärna pratar om mycket.
Ja, jag försökte just dra mig till minnes här när jag själv började tänka i de banorna att EU faktiskt kan se sig i spegeln och i spegelbilden se en ganska hög ambitionsnivå på denna punkt. Jag tycker redan när jag under min korta session som miljöminister 2007 deltog i de här sammanhangen så hade vi redan flera EU-länder, inklusive Finland, som hade ett väldigt bra, som det heter, track record när det gäller att kombinera hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt. Och det är ju en fantastisk kombination där bägge behövs för att samhället ska blomstra och klara sig. Och jag tycker att ju längre tiden har gått, så har den här liksom stora bilden, den stora gröna bilden av EU som ett ett gott exempel på hur man kan kombinera ambitiös klimatpolitik och miljöpolitik med ekonomisk tillväxt och satsningar på tillväxtsektorer och så vidare, som också han naturligtvis har skaffat med miljöperspektiv, green tech och blue tech och så vidare, hänger ihop. Så jag tycker den här liksom blandningen och helhetsbilden så är fortfarande väldigt bra för EU i relation till många av EUs konkurrentländer eller konkurrentområden. Och här är naturligtvis också ett problem att det finns fortfarande stora ekonomier som bygger en del av sin konkurrenskraft och sin tillväxt på bekostnad av miljön och klimatet.
Mm. Ingen nämnd och ingen glömd i det här sammanhanget. Men det är så att miljön är bra just nu i alla fall. Sen har vi just också fått fart, håller på att sätta här i Europa sätta fart på ekonomin med den berömda fonden här på 750 miljarder euro. Där jag och många andra inte fortfarande riktigt helt förstår vad det plötsligt finns 750 miljarder någonstans. Och varför det är inte ett problem att man måste betala dem på sikt. Sådär. Men det är en annan historia. Men där är vi också överens, eller hur, Rickard Husso? Men så fort annars pengar är på bordet så brukar det i de bästa familjerna bli bråk. Och så och inom EU som vi har sett här sen finanskrisen. Det kommer ju, alltså nya gräl är på uppseglande här under kommande tiden, eller hur?
Det är alldeles klart, och just återhämtningsfonden kan man ju se egentligen som en upptakt till en större diskussion om hur den ekonomiska ansvarsfördelningen ska se ut mellan medlemsstaterna och unionen som helhet. Vi har nu diskussion på gång om hur de här reglerna för offentligt underskott och statlig skuldsättning borde se ut efter att man har tillryggalagt den här akuta coronakrisen. Det här var ju en diskussion som man egentligen inledde redan innan vi visste av coronan, men nu förstås i och med att man har blivit tvungen att luckra upp de här reglerna och ge länderna en större frihet att skuldsätta sig och möjlighet att göra underskott. Och nu inställer sig förstås frågan där om det finns anledning att gå tillbaka till de här rätt strama reglerna som man har haft tidigare vad underskott och skuldsättning beträffar, eller om man borde gå in för en mer tillåtande ekonomisk politik där länderna var för sig också har större frihet att skuldsätta sig. Och här vet vi redan att vi har blockbildning i EU. Vi har nordeuropeiska länder då som sätter sig på tvären och påminner om det här att det nog är bra att ha sunda offentliga finanser trots allt. Och sen har vi länder som Italien, Spanien, Frankrike som då tycker att vi kunde se över de här reglerna. Så det här blir en hård och tuff armbrytning under de kommande år.
Mm. Och det här är inte bara något som om och ifall, därför att de här undantagsregler som tillåter större avvikningar, de löper ut och måste förnyas. Och där har ju Sydeuropa rest sig som en kvinna här nu och sagt att det där är jättebra, inte ska vi nu hålla på med något annat. Och jag menar, Italien som har befunnit sig egentligen i statsfinansiell kris i 70 år redan, vi förstår det, att de tycker att det här, varför kan vi inte göra det här som fungerar just nu? Men vad tror du, Stefan Wallin, det här, du som har suttit i ministermöten här i vårat samtal här idag, du är den enda som har sett det där inifrån. När det är sådana lägen, när vissa helt enkelt, men man förstår det, jag förstår att du vill göra så här, men jag känner bara att tycker det inte är en bra idé, hur gör man då?
Ja, och det finns väl ingen entydig manual för hur man hanterar de här frågorna, för de oftast är ändå lite unika och har sina unika orsaker och sin unika bakgrund. Men sammantaget är det ju förstås så, det var vi lite inne på redan, att de här konvergenskriterierna som gällde för inträdet till i den monetära unionen eller euron, inträdeskrav om man så vill, skulle man idag tillämpa dem brutalt rakt av med 60% maximal skuldsättningsgrad av BNP, så skulle flera av EU-länderna, ganska många till och med, hamna på observationsklassen åtminstone. Och det är klart, när det gäller liksom ländernas, enskilda EU-ländernas nationella ekonomier och till exempel budgetunderskottet, så hade ju väldigt långt också handla om en ganska hög grad av frihet under ansvar, vilket ju sen ledde naturligtvis till en situation vi såg för drygt 10 år sedan, när vi hade länder som i södra Europa som dels misskötte sin budgetekonomi, som byggde sin hela sin ekonomiska, offentliga ekonomiska utveckling på luftslott, och som dessutom förfalskar statistik.
Mm.
Och då brister naturligtvis en säkring som man ändå måste tro och förutsätta att hålla. Och det ledde ju sen till det att en stor del av de övriga EU-länderna, inklusive Finland, som ändå hade kött sin business och fick ta ansvar för de här som hade simmat på fel sida om bojen, så att säga. Och nu har vi i och för sig lärt oss ganska mycket av den krisen. Vi har till exempel monitorering av våra banker på ett helt annat sätt än för 15 år sedan.
Mm.
Och försöka på det viset förhindra att sådana bomber briserar på nytt. Men likväl så tycker jag den här frihet under ansvarsprincipen gäller i sista hand. Och det är en politisk fråga hur regeringar hanterar sin egen sits i relation till den nationella ekonomin. Också med en del av den europeiska ekonomin.
Mm. Så även det här då, ekonomin, alltså vi talar förut om här rättsstatsprincipen, även ekonomin är ett potentiellt område där man helt enkelt kan, där det kan komma ett tryck, politiskt tryck med helt andra förutsättningar än det som vi tänkte att det här är överens om på något sätt.
Så är det förstås, och nu vet säkert att Rickard det här bättre, men EU-kommissionen monitorerar ju också de nationella, alltså medlemsländernas budgeter och budgetförslag. Och det var ju kanske otänkbart för 15 år sedan, men nu är vi här, vi är därför att vi vet vad som har hänt.
Vi vet vad vi, hur ska vi hantera de bråkiga pojkarna i klassen. Just det, men då tickar vi av det här ekonomiområdet. Så där är det problem på kommande. Vi kan kort säga något också om det här med migrationen som vi ju 6 år efter den berömda flyktingkrisen har så att säga kommit egentligen ingen vart. Skulle jag väl säga, eller vad tycker du Rickard Hoso, kan man, vad är din bedömning?
Det är nog en korrekt bedömning. Vi har ju ett nytt, eller man kunde kanske säga ett nygammalt förslag till migrationspakt på bordet som lades fram i fjol. Men utmaningen här är precis densamma som egentligen hela tiden sedan 2015. Det vill säga det här kravet på en typ av bindande solidaritet där alla länder kollektivt ska bära en del av ansvaret för den här migrationshelheten. Så det är någonting som är oacceptabelt för en del länder. Och då är det igen dessvärre samma länder som vi talar om tidigare här, det vill säga Polen och Ungern, som har en ganska central roll också i den här diskussionen. Det vill säga de säger ju nej till all typ av solidarisk fördelning av migranter och flyktingar och anser att det här är någonting som de inte vill vara med på.
Mm. Och där kan man ju sen också komma ihåg att där sitter ju vissa länder ganska vi sitter för väldigt olika platser i det här migrationsskeppet här, där vi här långt upp i norr egentligen inte alls har samma problem som de som har då en gräns till. Så just nu är det ju gränsen till Belarus, där det är liksom där, nu tycker man att det här är en jätteviktig fråga, men hos oss är den här frågan inte riktigt lika viktig, därför att det är inga som kryper över gränsen just nu och så vidare. Så där har vi inte åstadkommit någonting alls, trots egentligen kilometervis, spaltkilometer med diskussion här i den här delen av världen. Detta om vi ska ännu hinna med kanske det ett område här innan vi ska skyls åt här i slaget efter 12. Vi ska hinna med ett annat område som har varit väldigt aktuellt på sistone. Det är nämligen EUs internationella engagemang och inte minst EUs militära förmåga där, ju så att säga, där man nu under Frankrikes atommakten, Frankrikes ledning som ju hela tiden tycker att vi borde nog ha en EU-armé, ska tänka ta nya initiativ. Vad ligger i det, Rickard Hoso?
Det är naturligtvis en tanke som har funnits en längre tid att EU som institution eller som organisation borde försöka ha ett starkare eget försvar och kunna agera. Men här är det lite samma dilemma som man stöter på oss, som i många andra frågor, det vill säga det att det inte räcker att ha en kapacitet utan man måste också ha en politisk vilja att utnyttja den här kapaciteten, och det är väl där kanske det har brustit tills vidare, att de här stegen mot någon typ av försvarsunion ändå har varit rätt så anspråkslösa, även om man nu kan säga att vi på något sätt är på väg i den riktningen, men rätt så långsamt.
Mm. Stefan Wallin, tidigare försvarsminister, vill vi det?
No, det är en fråga som har varit länge naturligtvis på bordet, och den har ju liksom lite två våningar, och den övre våningen är ganska stor, därför att av 27 EU-länder så är 21 medlemmar i NATO, och där sköter man de här frågorna så att säga internt, och så har vi sen den nedre våningen, de 6 länder som inte tillhör NATO, där kanske den här diskussionen är lite annorlunda. Men jag är inte alls förvånad att Ursula von der Leyen, tidigare försvarsminister i Tyskland, ganska starkt fokuserar på den här försvarsfrågan när hon höll sitt tal inför parlamentet, för att den har naturligtvis klangbotten också med hänvisning till exempelvis situationen som uppstod när USA ensidigt och ganska överrumplande drog sig bort från Afghanistan och lämnade sina allierade i sticke. Igår hörde vi om hur USA och Storbritannien hade kommit överens om att förse Australien med inte kärnbestyckade ubåtar, men ubåtar som drivs av kärnreaktorer. Och snuvade egentligen Frankrike som har varit i beredskap att leverera 10-12 båtar till Australien på den här konflikten. Då är naturligtvis Storbritannien inte längre EU-land. Och det här var kanske en kvittans på det också. Men vi ser här att USA inte längre, och kanske paradoxalt nog inte heller under Biden, en enbart beräknelig kumpan för EU. Eller ens för NATO. Och det här är en fråga som ökar intresse för vad vi på det europeiska planet och på EU-planet kan göra gemensamt för att stärka våra egna kapaciteter och vårt eget försvarssamarbete. Det kan gälla materiellt samarbete, det kan gälla att ge tänder åt den nu ganska tandlösa tigern som kallas stridsgrupperna. Mm. Som har funnits sedan 2007 och består av 5000 soldater i ständig beredskap men som aldrig har använts. Därför att, precis som Rico sa, det har inte funnits politisk vilja. Det krävs enhällighet för att sätta igång de här grupperna. Och den politiska viljan har inte aktiverats när det gäller den biten. Och inte så mycket annat heller när det gäller vissa gemensamma, det som kunde vara gemensamma aktioner.
Mm.
Så att vi har liksom en tiger utan tänder.
Mm.
Så kallade papperstiger.
Det brukar i Sverige brukar de säga att Sverige är den moraliska supermakten, och egentligen är väl EU kanske lite också av den varan, att alltså en så att säga, vi har de rätta värderingar och vi vill bäst här i Europa, och vi har de mänskliga rättigheterna. Domstolen ligger ju för 17 i Strasbourg, så att vi vet ju, om någon vet något om mänskliga rättigheter så är det ju vi här. Men när det gäller sen att omsätta dem så älskar vi att kritisera andra som måste sen göra ett grovjobb, men när det sen faller på oss, då sitter det långt innan att skicka iväg då soldater härifrån. Och är det här något som ni har ju betat av olika politikområden, att är det här något som ni tror att kan komma att skifta, att vi på något sätt, EU blir en mer global spelare, heter jag nu citattecken här i studion här, men alltså det här att vi i en framtid kan se att på något sätt att den här blåa flaggan med ringen av stjärnor på något sätt vajar på något sätt på världshaven och på något sätt ingriper i konflikter. Finns det en sån möjlighet? Vad säger Rickard Husso?
Det finns säkert en sån vilja och ambition hos många. Men jag tror inte på kort sikt att vi kommer att se stora dramatiska förändringar här. Det handlar mer om den här typen av förändringar där man till exempel nu i EU-budgeten för de kommande åren har reserverat betydligt mer pengar för försvarssamarbete. Och att man då i sakta mak integrerar de här strukturerna, får kanske mer kompatibilitet, kan göra forskning tillsammans, kan göra saker tillsammans på ett vettigare sätt. Men just som Stefan Wallin konstaterade så är ändå NATO den givna referensramen för en stor del av EU-länderna för försvarssamarbetet. Och då inställer sig frågan, vilket mervärde ett EU-försvarssamarbete kan bidra med i det här sammanhanget för de länder som redan är med i NATO i dagens läge. Och klart är också det att man från NATOs sida har signalerat att man inte vill ha överlappande eller konkurrerande strukturer inom EU, då har man rätt stora problem.
Ja, och jag menar, vore jag skattebetalare i ett EU- och NATO-land, då skulle jag också känna lite dumt att om jag först måste bidra med att finansiera en försvarsorganisation, varför ska jag sen bli tvungen att försvara en till? Och det har ju egentligen många NATO-medlemmar sagt redan i Europa. Det är jättefint allting, men vi har ju redan det här. Så att, men det här är en fråga som många finländare är obekväm med egentligen, det här att vi ska bli indragna i någonting som har med krig att göra. Är det här, om Stefan Wallin sätter upp här fingret i vinden här på något sätt, den säkerhetspolitiska vinden i Finland på något sätt, åt vilket håll blåser den?
Och dessvärre blåser den inte i riktning NATO-medlemskap, om jag säger min personliga åsikt, och den är ganska känd i det här sammanhanget. Men jag skulle säga så här att Finlands relation till operativa uppdrag handlar väldigt mycket om vårt deltagande i fredsbevarande uppdrag. Och där, trots Afghanistan, floppen, så tror jag kanske, eller åtminstone hoppas inte, att tröskeln stiger väldigt mycket när det gäller våra möjligheter och vår vilja att delta i fredsbevarande uppdrag. Det är klart det kommer att frågas ännu mer efter uppdragets relevans och uppdragets långsiktighet, och speciellt om USA med att hur kan man liksom förutse att spelreglerna förändras i en sån kombination. Men när det gäller relationen sen till NATO och EU-försvaret, så är det ju nog så att den här behovet att inte hålla sig med dubbla standarder liksom till absurdum, så det är ju alldeles klart en viktig målsättning också rent ekonomiskt, att man inte liksom speciellt för de som är NATO-länder har dubbla ansvarsområden, dubbla strukturer. Man ska inte överorganisera heller ett EU-försvarssamarbete, utan man måste fokusera. Prioritera, vad är det som man definitivt behöver, vad kan man hitta varandra, vad är det som saknas nu? Och jag tror att ett identifierat problem är väl nog den här, eller behov, är väl nog den här operativiteten, till exempel de här stridsgrupperna. Är det någonting som man faktiskt vill satsa på, vill man göra dem också de facto användbara, så krävs det politisk vilja. Det här är frågor som säkert aktualiseras nu efter maktskiftet i Berlin. Man ska inte, tror jag, ställa överstora förhoppningar på enskilda händelser, men det är klart att om nu Tyskland eller EU-kommissionen och Frankrike under Frankrikes EU-ordförandeskap nästa år ska ordna ett toppmöte kring dessa frågor, så måste man rimligtvis förvänta sig att det toppmöte, efter all den diskussion vi har haft nu och alla de förväntningar som finns, kan leverera någonting, en bryo till någonting som kan bli någonting helt nytt.
Mm. Och det finns ju sen alltid den andra risken för kärt folkligt ämne att reta upp sig på EU, svällande byråkrati, EU-byråkrati. Det är något sånt där skällsord som alla tycker om att ta till i tid och otid. Det här är slaget efter 12 ni lyssnar på. Här slutar våran hälsogranskning av den europeiska unionen här, som ju har alltså lyckats bäst i klassen i vaccineringar, men vi har nog kunnat här hitta ännu vissa områden där det både behövs diet och träning för att det här ska hålla och bära på längre sikt. Tack så mycket, säger jag till Stefan Wallin, tidigare försvarsminister från SFP.
Tack.
Och tack också Rickard Hoso, vår Brysselkorrespondent, för att du var med i slaget efter 12. Tack. Jag heter Stefan Winiger och vi hörs igen. Tack för att ni lyssnade. Hej då.